Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Cause we smoke sour to deal with the paranoia that they charge by the hour. Can't hire the Jewish lawyer.
Jewish lawyer helping you, but he costs G's.
What you wanna do this for? Good Jewish lawyer turn a 10 to a 2 to 4. Young Jewish bulldog keeping the case right.
Cause I had a Jewish lawyer and he ate the kiss.
On my side, Jewish lawyer with the hat piece.
Some try to sue lawyers a Jew.
Spoke about it with a lawyer who was Jewish.
Good for crimes and your lawyers ain't Jewish.
Jewish lawyers, nigga, so I got to beat the charges.
My niggas move keys of cane. Jewish lawyers what we retain. Him a cause
with. Rappare älskar sina judiska advokater om de har råd med såna. Annars hatar de dem. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. I de kommande 3 avsnitten går jag igenom kontroversen kring Kanye West. Detta är del 2 av 4. Njut. För att stötta Dekonstruktiv kritik blir Patreon på patreon.com/aronflam eller skänk via Bitcoin, PayPal eller Swish 0768943737. Ska sanningen fram så är jag dödstrött på identitetspolitik i alla dess former, särskilt antisemitism. Men det verkar vara vår tids sjuka och jag jobbar med tidens sjuka. Min dröm om en värld där ens faktiska personlighet är viktigare än ens kollektiva identitet ter sig dock mer avlägsen än någonsin. Eller om det nu var Martin Luther Kings dröm. Jag återkommer till det flyktigt längre fram när raspredikanten Jesse Jackson gör sin entré. För inom den afroamerikanska befolkningen är det där som striden står mellan svart nationalism och liberalt rättighetsarbete. Spoiler alert, det liberala rättighetsarbetet har redan förlorat. Detta är delvis en berättelse om hur det skedde. För tillfället får du lita på att jag har en poäng med den här essämonologen, för jag tror att den säger något om vår tid. Den har allt det ytligt absurda parat med den numera återkommande mediedramaturgin som syftar mer till att förvirra och försvåra diskussion än motsatsen. Varför jag är trött på just antisemitism? Vad är mer stereotypt än en jude som gnäller om antisemitism? Det är i sig en antisemitisk trop. För har du någonsin tänkt tanken att juden i det här fallet kan ha rätt? Själv har jag väl mest sett det som att jag som individ pekar ut kollektivistiskt grupptänkt där jag har sett det, och visst hjälper min judiska bakgrund att se just antisemitism. Men det är mer än så, för i botten av alla de här avarterna till kollektivistiska rörelser jag kritiserar finns det ofta en antisemitisk grund. En komiker måste verka i och med sin egen tid. Här är jag alltså inträngd i ett hörn. För inte nog med att det pågår en debatt om antisemitism inom vänstern i svensk kulturpress där det här är en svensk tigerboken jag skrev nogsamt undviks att nämnas. Vilket inte är underligt alls. Jag har skrapat ihop en enorm mängd med exempel i boken, allt baserat på tidigare forskning. Lägger man ihop allting, inklusive det jag hittat, blir intrycket överväldigande. Det jag gjorde var att datatröska och sen lägga ut allt på en tidslinje. I en artikel i GP försvarar Hynek Pallas herr Nilsson mot Ivar Arpi. Hinnerk Pallas har tidigare kritiserat Det här är en svensk tiger på ett helt uppslag i GP där han i någon paragraf angrep mig som person och sedan skrev om sin farmor och sig själv. Inte mycket om vad själva boken handlade om. Hinnerk försvarar Nilsson utan att ta hänsyn till att Nilsson på Twitter just försvarat den gamle antisemiten Ilmar Reepalu mot att denne skulle vara just antisemit. Något av ett konststycke i att försvara antisemitism faktiskt. Inte ett ord om att Nilsson avslöjats som forskningsfuskare tidigare eller att han flera gånger motsatt sig att Sverige ska gå med i NATO och föreslagit att vi ska samöva militärt med Ryssland istället. Tillhör du rätt sida av politiken för att ha vilka åsikter du vill, oavsett vem som sitter i regering. Vänstern har kulturen och akademin i ett järngrepp. Det hade inte ens med mig att göra. Den här gången gick han på Theodor Koistinen. Koistinen var vid tillfället en av de som jobbade med att få tennismatchen mot israelerna som Reepalu helt ville stoppa, flyttad från Malmö till Stockholm. Jag minns själv att jag vid tillfället skämtade om det på scen med vinkeln att det är skönt att någon äntligen tar tydlig ställning mot tennis. Om du gillar tennis hoppas jag att du inte tar illa upp, för det är egentligen ett skämt om antisemitism. Just Ilmar Reepalu har trampat i klaverat flera gånger i relation till det judiska. 2012 hävdade han att judiska församlingen lierat sig med SD. Citat, jag blev väldigt förvånad när jag blev medveten om den starka kopplingen mellan judiska församlingen och Sverigedemokraterna. Slutcitat. Det var vad Reepalu sa då, och han hävdade att citat, SD:are har infiltrerat den judiska församlingen för att på så vis driva sitt muslimhat. Slutcitat. Det här är alltså samma judiska församling vars ordförande jag personligen skällde ut efter noter så sent som i våras för att ha givit Aron Isaks stipendiet, den finaste utmärkelsen församlingen delar ut, till Stefan Löfven. En man vars regerings första politiska åtgärd var att erkänna en palestinsk stat utan etablerade gränser. Den judiska församlingen har lierat sig med SD. Okej. Det här är alltså samma Ilmar Reepalu som gick längst fram i tåget på 1 maj 2019 när hela SSU sjöng krossa sionismen. Den Ilmar Reepalu. Det finns fler exempel, många fler. Ändå är Nilssons ryggmärgsreflex att rycka in och skjuta budbäraren, i det här fallet Theodor Koistinen. Varför? Frågan är retorisk. Jag vet varför. Eftersom tråden är mellan Arnstad, Koistinen och Nilsson, som alla har relativt stora konton, är det väldigt många som ser. Förutom Koistinen är det inte många som utmanar Nilsson. Ingen kommenterar i efterhand. Alla låtsas som inget har hänt. Efter åtalet mot mig och den efterföljande smutskastningskampanjen från Socialdemokraterna, ABF och LO är jag nu vid en punkt där inte ens för detta dekonstruktiv kritikgäster svarar i telefon när jag ringer. Staten har åtalat mig för något som inte ska vara ett brott, en tydlig och klar parodi där jag faktiskt blir frikänd, och under rättegången sätter vänstern igång en smutskastningskampanj mot mig på nätet där samtliga usual suspects deltar och som sedan, efter min seger i hovrätten, leder ut i statligt finansierad dags- och kvällspress. Socialdemokraternas egen tankesmedja finansierar, producerar och distribuerar en motbok mot min egen bok Det här är en svensk tiger av en tidigare för forskningsfusk utskämd historiker vars politiska aktivism är välkänd och tydligt pågående i offentligheten. I den pamfletten avfärdar herr Nilsson alla studier om antisemitism genom att hänvisa till att forskare ännu inte har en enhetlig definition. Ett rätt antiintellektuellt förhållningssätt för en påstådd forskare, då diskussion och studier kan leda fram till en definition. Han påstår också att jag inte anger en definition, det gör jag redan på sidan 68 i Det här är en svensk tiger, i alla fall sjätte upplagan, mellersta paragrafen. Sedan illustrerar jag den definitionen med välbelagda exempel ur verkligheten. Herr Nilsson avfärdar antisemitismen helt, liksom han gör i fallet Reepalu. Herr Nilsson påstår sig vara expert på Adolf Hitler. Det torde vara tämligen svårt, för att inte säga omöjligt, att vara expert på Adolf Hitler om man inte förstår antisemitism. Det går nämligen inte att begripa vare sig Hitler eller nazismen om man inte har någon sorts idé om vad antisemitism är. Det får man väl ändå säga att just judehat var centralt för Hitlers världsbild och nazismen som rörelse. Processen av Aron F. är alltså tydligt politisk, men hela den svenska offentligheten låtsas som att den inte är det. Försiktigt tassar man runt den svenska tigen som katten runt het gröt. Att beskriva mina samtida kollegor i den lilla anktan som utgör svensk offentlighet som vämliga vore att smickra dem. att alla som påstått sig recensera det här En svensk tiger fokuserat bara på sista tredjedelen av boken och helt undvikit att nämna antisemitismen är antisemitism i sig. Vad de har gjort är att illvilligt och uppsåtligt mobba ett barnbarn till förintelseöverlevare för att han försökt reda ut sitt hemlands förhållande till Nazityskland. Det barnbarnet är jude som vill tala om antisemitism och har skrivit en bok om det. Bemötandet avslöjar dem. Jag säger inte att jag är kränkt, för det är jag inte. Jag visste att det här skulle hända. Det mycket, mycket mörka skämtet var så att säga inbakat i projektet Det här är en svensk tiger. Så förutsägbart är det offentliga samtalet i Sverige. Vare sig Hynek Pallas, Johan Romin som gästat den här podden och herr Nilsson undviker att nämna eller helt avfärdar antisemitismen när de recenserar min bok. Jag tror aldrig att antisemitismen kommer att försvinna, men jag tror det är bra att du som lyssnar på detta känner till den och lär dig känna igen den. Inte för att det ska hindra dig från att lyssna på hiphop eller läsa annat, utan för att det ska fördjupa din förståelse för världen du lever i. Och jag vill verkligen inte behöva reda ut historia, vare sig min egen eller andras, jag vill ägna mig åt framtiden. Men i alla mina sociala medier får jag meddelanden från folk som ber mig, och i vissa fall kräver av mig, att jag ska ta ställning till att Rebecka Fallenqvist skrivit att Anne Frank var en sedeslös flicka. Och det ska jag, oroa dig inte. Men först vill jag säga dig som krävt att jag ska göra det, varför kräver du ens av mig? Till exempel profilen antikapitalist på Twitter som undrar varför jag inte är ute och veva mot Fallenqvist på Twitter. Ja du, antikapitalist. Jag kanske har annat för mig, som att försöka skriva en bok om processen av mig som också innehåller inslag av antisemitism. Inslag du själv aldrig kommenterat eller försvarat mig mot, din hycklande hetär. Så, här kommer det. Är du beredd? Nej. Har kvinnan som gjort sig känd som Hell Seger Rebecka sagt något antisemitiskt? Hon som skrek Hell Seger, vilket alla vet är en omskrivning för slagordet Sieg Heil, i tv under valnatten. Har hon sagt något antisemitiskt? Kors i taket, verkligen. Vilken överraskning. Låt oss tillsammans då gå igenom vad som är antisemitiskt med Hell Seger Rebeckas tweet. Förnekar hon förintelsen? Nej. Påstår hon att Anne Frank tillhör en illvillig kabal som styr världen? Nej. Det hon gör är att förminska förintelsens offer, förutsatt att du tycker sedeslöshet är något dåligt, vilket alla inte gör. Min amerikanska kusin sa att när han läste Anne Frank i skolan gav det honom hopp, för om till och med Anne Frank, som gömde sig för nazisterna, var sugen på att hångla, borde det betyda att även hans kvinnliga klasskamrater i soliga Kalifornien ville det också. Det som är mest antisemitiskt här är avsändaren, det vill säga att tweeten kom från just Hell Seger Rebecka. Och sen så har vi den här Rebecka Ädel. Är hennes tidigare engagemang i NMR bra? Nej, det är inte bra. Är den där SD:aren som var med i någon NMR-kravall i Oslo antisemit? Ja, jag skulle tro det. Men du behöver inte säga det till mig, för jag är fortfarande inte SD:are. Och det är bland annat därför jag inte heller postar någon ruta som säger att jag står med det judiska folket mot antisemitism. För både i fallet Jay och med Hell Seger Rebecka är det ytliga kampanjer som syftar mer till att undvika en riktig diskussion än att motverka antisemitism. Det är positionering. När Bella Hadid postar en sån bild bara några månader efter att ha deklarerat att Palestina är Israel, citat, från floden till havet, slutcitat, så är det bara godhetssignalering. Tycker jag att Rebecka Fallenqvists tweet var rolig? Nej, den var ju en rätt billig provokation. På en skala av roliga Anne Frank-skämt, och jag har faktiskt hört en del, registrerar jag det knappt som skämt. Visst är det en hundvissla för antisemitism, men det beror som sagt på avsändaren. Tycker jag att det är fel att Rebecka får jobba kvar i de Sveriges näst största politiska parti? Ja, det gör jag. Är jag förvånad? Nej, det är jag inte. När vänstern slutat göra sig av med sina antisemiter var det givet att högern skulle sluta göra detsamma. Kommer du ihåg för bara något år sedan dåvarande minister Ida Karkiainen avslöjades med att ha heilat i sin ungdom? Då hade plötsligt väldigt många politiska och kulturskribenter på vänsterkanten heilat i sin ungdom. Är du höger och antisemit åker du ut? Är du Gina Dirawi är det hur lugnt som helst. Ersättningsteologi är i alla fall tanken om att Jesus förbund med mänskligheten ersätter Guds förbund med judarna och gör gamla testamentets löften null och void värda. Istället för att judarna är Guds folk och Israel det heliga landet som guden allsmäktige all sin härlighet lovat dem, är det de som tror på Jesus som är Guds folk och det heliga landet är i himlen. Kristna håller på med detta i varierande grad de senaste 1000+ åren. Och det här är något förenklat, för den finns och har funnits i många former. Det kanske inte låter så allvarligt eller konstigt för en sekulär svensk att en religion tror att en annan religion har fel, men med den grundläggande tanke om att Jesus förbund ersätter det ursprungliga förbundet uppstår vissa komplikationer. Det är ytterligare en sådan fråga som legat i träda. Är det senaste förbundet, till exempel islam, det bästa? Jag menar, nya produkter brukar ju ha finesser de gamla varianterna saknar. Kristna, om du är kristen och inte vill bråka om du är bättre än gamla testamentet eller OG för dig som gillar hiphop, kan alltid ty sig till Johannes 1:17. Citat, Mose gav oss lagen, men det är genom Jesus Kristus, den utlovade kungen, som vi har lärt känna Gud och hans kärlek och förlåtelse. Slutcitat. Eller varför inte läsa om Romarbrevet 9? Citat, jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den heliga ande, ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud prisad i evighet, amen. Slutcitat, och så vidare. Den präst jag talade med inför det här reportaget sa också att när man studerar Bibeln så är det bra om man läser allt. Så det här var bara ett utdrag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är en sak att hävda att det gamla förbundet är upphävt för ett nytt. Det kan vara illa nog, men då säger du egentligen bara att judarna är lurade som missat uppföljaren till gamla testamentet. För om kristna är de nya judarna, vad ska man då göra med de faktiska judarna? Om ersättningsteologin stämmer, då är judarna inte längre judar, utan lögnare som förnekar den sanna tron. Israel är inte deras land, Gud är inte deras Gud, vilket för en kristen pekar i en viss riktning om vem det är judarna egentligen tjänar. Vill du ha en ledtråd så har han bockfötter, horn och tycker att brasor är ett viktigt inslag i inredning. Ersättningsteologi är intressant för att det rör vid själva kärnan i alla tre världsreligioner. Vilken av dem har rätt? Vilket förbund med Gud gäller? Frågar du vilken som helst av dem så har ju de andra två fel. Att de alla skulle kunna ha fel är det dock inte tal om. Kristna ersättningsteologer hävdar att Jesus förbund med mänskligheten ersätter Guds förbund med judarna. Muslimska ersättningsteologer att Mohammeds koran ersätter både nya och gamla testamentet. Och judarna hävdar att deras uppenbarelse ersätter alla religioner som var innan deras. När det gäller relationen kristendom och judendom är det dessutom ännu mer komplicerat, för du kan hitta belägg både för att Jesus förbund med mänskligheten ersätter judendomen och belägg för att Jesus är ett nytt avtal med de som inte är judar och som i Bibeln oftast kallas greker. Men att Gud inte är klar med judarna som enligt Gud själv fortfarande kan vara hans utvalda folk och fortfarande ingår i hans plan för mänskligheten. Och att de löften han utställt till judarna om att äga strandtomt vid Medelhavet och bli talrika som stjärnorna på himlen ännu gäller, även om han ibland gör nya avtal också med andra. Jag är själv inte så religiös, men tycker den andra förklaringen låter bättre, alltså att man låter judarna ha sitt avtal så får man se sitt eget som ett annat avtal, om inte annat för husfridens skull. Är du troende är dessa frågor givetvis av avgörande vikt. Som sagt, vad ska man göra med judarna? Ska de få vara i fred tills den yttersta dagen då Messias återkommer? För då får vi ju alla veta, kristna judar och ateister, om det var Jesus eller någon annan filur. Ska judarna konverteras? Måste de frälsas? Är de jävlar och demoner? Tjänar de Satan? Om du tycker det är tokigt att judarna tror att de är Guds utvalda folk, kan du tänka dig hur tokigt det blir om du skulle tro att det var sant men förfalskat och egentligen handlade om dig. Urkundsförfalskning, alltså att utge sig för att vara någon man inte är ett brott av en anledning, för du stjäl ju någons identitet. Det är en integritetskränkning. Att stjäla någons kulturella identitet är samma sak men i större skala. Och det är vad svart ersättningsteologi är. Den första afroamerikanska kyrkan, First Baptist Church i Petersburg, Virginia, grundades 1774 av frigivna slavar. De första svarta kyrkorna grundades när slaveri fortfarande var lagligt och var i stort evangeliska. Under 1890-talet var ersättningsteologi à la mode i den anglikanska världen. Rörelsen kallades faktiskt för anglo-israelism och proklamerade brittiska urinvånare var ättlingar till de bibliska israeliterna. Det var en kristen rörelse som alltså trodde att vita, britter och amerikaner av brittisk härkomst var de egentliga judarna. Och den hade också mystiska inslag lånade från dåtida föreställningar om druidiska och keltiska element som New Age fast förr i tiden. Vissa svarta ledare i USA tog denna lära till sig men ändrade den till att det var de svarta amerikanerna och inte anglosaxerna som var de ursprungliga israeliterna. Så när svart ersättningsteologi började ta form hade olika afroamerikanska samhällen dessutom påverkats av frimurliga inslag sedan 1790-talet. De svarta frimurarna lärde ut att arvet från det faraonska Egypten och det bibliska Etiopiens öde var afroamerikanernas arvedel. Ritualerna hade inslag fritt inspirerade av Mellanöstern men påstods komma från Salomos tempel. När den afroamerikanska israelismen, alltså ersättningsteologin, börjar ta form har den redan alltså en rik flora av mystiska och mytiska inslag att dra inspiration ifrån som öppnar dörren för både judendom och islam. Den afroamerikanska upplevelsen är unik. Det är ett folk av slavättlingar som i många fall inte har en aning om var i Afrika de kommer ifrån. Frestelsen att forma sig en identitet genom att stjäla ett annat folks kultur, historia, traditioner måste varit stark när de nyligen frigivna slavarna hörde berättelsen om judarnas slaveri i Egypten. Den måste ekat. Jag vill vara tydlig, jag tror inte på begreppet kulturell appropriation, men även om så vore så är det inte heller textboksdefinitionen av det begreppet, eftersom det begreppet förutsätter att det måste vara majoritetssamhället som stjäl något från en minoritet för att det ska vara skadligt. Den afroamerikanska gruppen antas enligt nuvarande teoretiska paradigm själv vara en marginaliserad grupp, varför den per automatik inte kan begå kulturell appropriation, eller för den delen vara antisemitisk enligt logiken att förtryckta och marginaliserade grupper aldrig kan vara rasister. Vilket jag misstänker är anledningen till att hiphopparna kommer undan med så mycket i sina låttexter. Hiphop är trots allt de nedtrampades musikgenre. Den kommer från gatan och handlar om livet på gatan. För de som gillar den, och jag räknar inte mig själv bland dem, är det en del av lockelsen som jag skrivit tidigare. I konst måste det få vara tillåtet. Jag skulle inte kunna jobba som komiker om jag inte begagnade mig av stereotyper, klichéer och fördomar. Just det som är förbjudet är det roliga i mycket av den humor jag själv producerat. Sen ska det också tilläggas att även om det är hiphopens image att vara ung, uppkäftig, fattig och förtryckt, så är det numera en musikstil alla sorter och alla åldrar lyssnar på. 40% av all musik på YouTube är enligt uppgift hiphop. Dina föräldrar lyssnar på hiphop. De som sysslar med det är oftast dollarmiljonärer eller ännu rikare, som Kanye West var fram tills alldeles nyligen. Det är svårt att ärligt hävda att det som genre fortfarande skulle ha en edge. Men det är en stor del av populärkulturen och influerar lika mycket som den en gång influerades av annat. Visst hyllar den fortfarande primärt afroamerikansk gängkultur, men vid det här laget måste exploateringen komma från fler än de judar som varit inblandade i att producera den. Inte minst från hiphopparna själva. Det är inte heller så att det saknas rasism inom judendomen. Det är klart att det finns rasism. Uttrycket goj för att beskriva icke-jude är till exempel rasistiskt. Visst kan du påstå att det inte ligger någon värdering i det som jude. Och att det bara är en beskrivning av någon som inte är jude. Men när jag växte upp hörde jag mer än en gång att det tycktes ligga en viss värdering i det. Och eftersom judar är människor som vilka som helst, det är klart att även judar har fördomar. Alla har fördomar i varierande grad, även svarta. Det är löjligt att det ens ska behöva sägas. Grupper av alla slag befrämjar nämligen sin sammanhållning genom att påstå sig vara lite bättre än andra. Om man är medveten om sina fördomar kan man åtminstone skämta om det. Jag hade kunnat skämta om hur dumma afroamerikaner är som tror att det vore bättre för dem att vara judar. Hade det inte varit smartare att önska sig vara norrmän? Och om det nu är så att judarna styr världen så är det svårt att se Busta Rhymes göra ett bättre jobb. Kan du inte ens ta ansvar för dig själv, hur ska du kunna styra världen? Det är ju uppenbarligen dumheter. Fortsätt du att rimma om bilar och lättklädda damer vars vandel är förhandlingsbar så får den där lille judiska pojken med dålig hållning och illasittande kostym fortsätta att göra Excelblad över hur mycket du tjänar, rappartist. Men det hade varit rasistiskt så jag tror att jag avstår från att skämta på det viset. När svarta amerikaner påstår att de är de riktiga judarna är det alltså inte kulturell appropriering. Svart ersättningsteologi kan, som jag skrev ovan, inte beskrivas så. Att inspireras av någon annans kulturella uttryck är inte rasism. Det finns afroamerikaner som bara använder berättelsen om uttåget ur Egypten som en liknelse för sin egen situation och det är inte rasistiskt. Det antisemitiska med ersättningsteologi i den form du nu ser Jay ge uttryck för, nämligen afroamerikansk ersättningsteologi, är att den säger att svarta är de riktiga judarna. Det är de som var slavar under farao i Egypten. Judarna är inte riktiga judar utan lögnare och bedragare, djävulens avkomma, demoner och så vidare. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik versus Kanye West, del 2 av 4. I nästa avsnitt talar vi om afroamerikansk antisemitism, en av de diskussioner om grundläggande värderingar som länge legat i träda. För att stötta Dekonstruktiv kritik, bli Patreon på patreon.com/aronflam eller skänk via Bitcoin, PayPal eller Swish 0768-943737. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.